Välkommen Agneta, vad roligt att ha dig här.
Ja, vad kan jag säga annat än att det är riktigt trevligt att titta på träden här utanför studiofönstret och två bekanta ansikten.
Och vi är ju vana naturligtvis att höra dig i fredagsklubben. Nu har ju klubben varit på paus och vi väntar bara på att vi ska få ta in ännu en gäst i studion. Då kör klubben igång bums, men som det är läge nu så är det en gäst i gången. Men vi har bjudit in dig idag för att prata lite rundradiohistoria, för du har ju ett ganska långt perspektiv. Och tycker det här huset är någonting bara liksom som har kommit på senare tid, men att...
Mitt perspektiv börjar faktiskt från någon gång på 50-talet när Handelsesplanadens folkskola och läraren Viking Björklund tog alltså barnen från den här skolan och dans kring granen i studion i stadshuset. Och sen var det Tanta Dels barnkör som gjorde riksprogram. Och där fick man sjunga tillsammans med andra och jag som inte sjunger så bra så jag fick läsa dikter. Och faktiskt min första inkomst här i världen, den har jag fått på radion. Oh. Jag läste en dikt någon gång, kanske jag var 28-8 år kanske, och fick betalt för det. Jag trodde att jag hade det där kvittot kvar, men jag har inte i alla fall. Och så gjorde jag nog också program för Landskapsradion, eller vad den månne hette på den tiden, på 60-talet, från när jag var utbyteselev i USA. Jag och min kompis gjorde kanske tre program eller något sånt som sändes kvällstid med där vi pratade och spelade musik som vi hade upplevt, eller var det bara kanske ett, nu kommer jag inte ihåg, men så det var den innan jag ens visste att det var det här som jag ville ägna mig åt i mitt yrkesliv. Så då talar vi om 50-talet. Men att börja jobba 69 kan man säga, 69 på sommaren efter att gått en frilanskurs i Helsingfors.
Och det har hänt en hel del, bara rent tekniskt, men också med personalstyrka och framförallt hur radion som vi ju fokuserar på nu, hur den låter helt enkelt. Vad tycker du har varit de största förändringarna?
Hur den låter sist och slutligen. Alltså man kan säga att det tekniska är ju naturligtvis det som har påverkat ens jobbande väldigt, väldigt, väldigt mycket. Om man betänker hur högtidligt det på något sätt var. Och det var det ju samhället i övrigt också. Jag menar, jag är uppvuxen med att säga tant hit och dit och niga och ha mig och det ena och det andra. Till det när vi idag har ett väldigt bekvämt sätt att tala med varandra och våra lyssnare och det där oss själva. Så det har ju nog förändrats på något sätt. Så definitivt, och det tycker jag passar bra. Det där gamla, den där gamla stilen, det låter ju ganska helt ibland när man lyssnar på någonting, hur man och auktoriteter och hur vissa människor var liksom så att säga så fina av sig och sånt. Och det tycker jag är viktigt.
Jag tänkte fråga om det var både på gott och ont det här att det blev mer så det avslappnat och familjärt.
Jo, visst. Man någon gång reta sig på någonting och olika människor reta sig på olika saker. Mm. Men på det hela taget så tycker jag det är positivt.
Mm. Och du sa tekniken då. Mm. När du började på som reporter då till exempel, vad använde du för utrustning?
Ja, som sagt, jag har använt en bandspelare som inte ens gick med batterier som man skulle väva fram och det var något, men inte många gånger faktiskt, den var på väg ut då den. Men den där Nagran som vi använde i väldigt, väldigt många år, det var ju nog en väldigt bra grej, men så 17 stung
och jag 13 kilo
gått med den på axeln. Sen fick vi ett kedje, en som var ett par kilo lättare som vi kallar för flicknagran som tjejerna fick använda i huvudsak, men i alla fall, men där också det här med telefonen, alltså ingen människa kan idag tänka sig att vi kunde inte ringa till ens till Jakobstad eller till Närpes där vi då hade redaktion så där bara, utan det var att ringa till riksen och beställa de där samtalen. Och det var också så att vi hade väldigt mycket i ett skede frilansmedarbetare, sådana här lärare och vad det nu var, och sportintresserade och nyhetsintresserade som ringde in sitt. Och då skulle man sitta där och anteckna vad de hade vad de gav för material. Eller till exempel ännu på 90-talet när jag jobbade i Åbo, så kunde det komma band från Chimito med buss och från Nagu. Och vi var hämtade. Det var först när internet kom som det där började funka. Här i Vasa hade vi det lite bättre, vi hade stående linjer så vi kunde i alla fall ta emot inslagen. Men som sagt, när jag började då så skulle fanns beställt ett samtal till Jakobstad varje dag klockan 18. Och då kunde man ju då, när man fick det där samtalet, alla med varandra få över de där inslagen som skulle gå ena eller andra vägen.
Så det där att ta in ett telefonsamtal i sändningen, det var inte på tal liksom?
Men vi hade ju nyheterna som började 1968, de här Österbottnisk journal. Nu var det 68, ja. Så den var ju direkt, men annars var det ju... Efter det att tidigt i radions historia hade varit allt direkt, så kom nog en period när det var väldigt mycket bandat. Och det var på sin höjd då någon som introducerade någonting eller något sånt. Men det där... Vi hade ju långprogram tidigare. Mm. Genomarbetade program. Och Harald Wik som var chef där, då när jag kom, så han var en riktig folkbildare. Han gjorde program från alla möjliga håll och kant. Men jag det där med telefonen. Och så hade vi ju... Någon gång kunde man använda en sån här telexapparat som om Jakobstad skulle ha sändningen till exempel, och vi skulle skriva då någon notis eller någon nyheter, så antingen då ringde jag och berättade någonting för den som var Jakobstad som skrev ner det, eller så kunde jag sitta med den där apparaten och göra en liten hålremsa och så skicka den där hålremsan till exempel, eller göra det direkt, men man skulle ju veta precis, jag har aldrig varit riktigt bra maskinskriv, så det var ju jättejobbigt. Eller sen de här dagslistorna som vi gjorde, duplicerade vi ju i ett skede, alltså man stod där med en apparat och vevade det där med vad det nu var för bläck, och det var ganska besvärligt. Och när vi skulle skriva notiser då, här på redaktionens skrivmaskin förstås, men så hade vi tre såna här notispapper med kalkerblad emellan, och där gällde det ju nog också att skriva rätt och få det snyggt, och så drog man det över maskinen och började på nytt. Nej. Så det var nog de här nyhetstelegrammen som vi kom, så de kom också på långa såna här teleprintrar med långa rullar med papper, och så hade man inte varit och titta på det där på ett tag, så kom man med flera meter papper hängande efter, så man gå igenom det. Så det där var ju nog inte något riktigt roligt sist och slutligen.
Men hur gjorde ni när ni nosade upp de här nyheterna? Jag menar, idag kommer det ju liksom tips från alla håll, det vissa nyhetsbyråer som vi tar till hjälp, och mejl och listor från kommuner och allting. Hur gjorde ni då?
Det började nog då i slutet av 60- och början av 70-talet, så kom det allt mera inbjudningar till presskonferenser faktiskt. För det hände väldigt mycket i samhället. Det utvecklades. Vi blev ju ett helt annat land där i något skede under 70-talet. Men så hade vi ju mycket kontakter med just de här frilansarna som vi anlitar, som gjorde på inslagsbasis material för oss eller något sånt. Så de kunde ju komma med tips, och visst ringde vi och hade våra kontakter, och folk ringde oss också. Men ja, sen var det ju mycket svårare att ta reda på bakgrundsinformation och sånt. Nu slår man väldigt lätt upp och får väldigt lätt tag på saker och ting. Nu kan man ju också ringa folk efter det att mobiltelefonerna kom. Det var ganska jobbigt förr i världen, jag menar, då skulle folk vara hemma. Sen när vi egentligen då fick fjärrsamtal som funkar, så det där.
Det här, hur var organisationers och myndigheters och politikers och företags inställning gentemot journalister förr i tiden? Jag menar, om du ringde då, ska vi säga, på 70-talet och vi har hört det här på stan, hur är det med dig egentligen? Och kanske inte bara liksom så det positiva grejer, utan ni lär ha problem på det här bygget eller någonstans.
Inte vet jag att det skulle ha varit... Det var liksom, kunde vara någon människa som var negativt inställd eller som var väldigt positivt inställd eller något sånt. Men inte, visserligen radion anklagades ju då för att vara väldigt vänsterbriden då, 60-talet, 70-talet.
Mm. Hur var det med pressen då, som var privat ägd? Var det ändå mer objektiv upplevde man, eller?
Jag vet faktiskt inte. Kanske den öppna, men nu, journalister i allmänhet. Om man
det är bara talar om
journalister som de här människorna som gör det här jobbet. Så, men inte tycker jag att vi hade något problem. Det fanns det där, det var på gång då att man började tala om öppenhet och så på ett annat sätt. Så man kunde ha ganska stor hjälp många gånger av sådana här olika tjänstemän här och där. Bara man då visste vem man skulle kontakta och få tag på dem. Och beslutsfattare, men somliga beslutsfattare ville ju nog inte att man skulle så där utan vidare ringa dem. Att många, det fanns ju sekreterare på den tiden, såna här gatekeepers, såna här som liksom,
ja, just.
Som höll, kunde kolla. Att,
som bestod även när politikerna byttes ut, så kommunsekreteraren var på sin plats
men
i 40 år.
Nu ringde vi runt just ganska mycket människor också, just inom kommunerna, och vi tittade på listor och vi fick tips. Nu fick vi tips.
Förutom nyheterna då, det berättade du att du har läst dikter i radion, och
det var före
din professionella karriär, men då också, det har vi lärt oss till exempel här i Herman Hagnäs ser, att det var många artister som reste till radion för att spela in musik, eller de spelade live i sändningar och sådär. När upplevde du liksom att musiken blev viktig i radion?
Musiken var ju, det hörde till de här långprogrammen, och som jag jobbade med ganska lite ända tills vi sen började med de här musik och talsändningarna i mitten av 80-talet. Så då först så blev det på allvar så att man började fundera på det där med musiken på ett annat sätt. Så jag var, men ännu på 90-talet gjorde vi ju ganska mycket inbandningar som blev program som sändes ut i radion, och också sådana program som någon kunde använda för typ skivinspelningar eller någonting i den stilen enligt överenskommelse. Så det där...
De finns här i vårt arkiv.
Jo, där ligger de.
Jag vaktar dem.
Ja, för det är ju många som vill bli av med gammalt material. Men ja, med musiken då... Det här med liksom den här popmusiken och det här skvalet som ju har varit en diskussion ganska mycket under årens lopp. Så det kom ju då i mitten av 80-talet till oss här i regionerna. Och inte för det, vi hade nog lite försök på 70-talet också. Då var jag med faktiskt i Helsingfors. Vi hade ett program som hette Sommartid som just byggde på regionerna. Och där gjorde vi mycket utsändningar. Det var ett slags föregångare. Det är inte så många som säkert kommer ihåg det där, men det var ganska roligt. Men ja, det med musiken, ja.
Det är väl ett evigt stridsäpple, tvistefrö.
Det är klart det, och för att musik är så, en så känslosam sak för många människor.
Men du berättade här innan, Agneta Glad, att det gjordes ju då redan en del utesändningar, som vi brukar kalla det här, och det var inte alltid så lätt med tekniken då att det skulle fungera.
Nej, vi hade inte möjlighet att sända riktigt varifrån som helst i det här landskapet. Och en gång, det måste ha varit på 80-talet misstänker jag, så skulle vi ha en, eller 90, ja, så skulle vi ha en sändning från Kimobruk, hade vi kommit överens om det skulle gälla natur. Och vi kom till Kimo. Och inte fick vi kontakt med någon sändningsstation någonstans. Så vi måste konstatera att ska det bli något av det här programmet, så måste vi åka tillbaka till studion. Men från Kimo till centrum av Valle, eller till Brändö, så är det ganska långt. Så det tog ganska länge innan den sändningen kom igång. Och då var det någon här som fick ställa upp. Men nu har ni ju andra möjligheter med olika mobila nät och vad ni nu gör.
Jo, jag minns att på tal om Kimo, jag var ju vid skidbacken i Vörån en gång och skulle sända, men det här gamla analoga sändare då, som man riktade innan antenn till, utvärd Räplotbron har vi ju en mast, en mottagare. Men jag försöker dit att det här kommer in signal. Jag minns inte om det var du som var i studion faktiskt, Agneta, då. Men i alla fall, om jag riktar den österut mot mot hoppbacken, så studsar signalen mot,
wow,
mot berget där, om vi kallar det så. Och så då togs den emot. Så då blev signal.
Intressant.
Så man fick lite, man fick ju vrida på antennen tills man fick en ren signal. Men nu är det då 4G-nätet som vi använder.
Men det där skötte ju teknikerna på den tiden, att det är först sen senare som vi började göra det där själva. Och då,
ja, Då var man ju riktigt i boggan om man var ute i skogen.
Ja, alla är inte lika
försök
tekniska.
Försök koppla om sladden därifrån dit.
Ja.
Jaha.
Ja, det var ju liksom mycket mer personal på något sätt kring sändningarna för du nämnde det här med ljudtekniker. Det är ju, nu för tiden står ju ensamma här och trycker på alla knappar och spakar, men förr var det ju alltid en ljudtekniker i studion och med när man var ute på fältet.
Ja. Och på gott och på ont, för att det där med tekniker i studion, det var nog en del gånger då teknikern var ju bakom en glasruta och hon kopplade ju bort redaktören där medan det gick något inslag eller något sånt. Så satt man där och försökte påkalla teknikerns uppmärksamhet. Nu hade jag tänkt att vi skulle göra så här. Det var lite jobbigt ibland, men för teknikern kunde till exempel förbereda nästa inslag eller något sånt och ha något annat i huvudet. Själv har jag ju tyckt nog om att lära mig det där och försökt och gilla det i princip, men nu finns det ju många som inte har riktigt anamma det där med att allting ska göras själv, då av oss äldre alltså, förstås.
Mm. Du har ju, Agneta, också jobbat som förman här väldigt många år och du har fått möta nya, unga, hungriga journaliststuderande och så småningom färdiga journalister. Hur har det varit att möta de här som är nyfikna på världen?
Väldigt skriva, det är väldigt många människor som har prövat på det här, som människor som har börjat jobba med helt andra saker sen senare i livet. Och det, att skola in förstås, som vi är många som har varit med om det, men det tar ju alltid sin tid och så där, så det tar ju en stund innan folk uppfattar allt som hör till jobbet. Men alltså tänk så mycket människor, och dels förstås de som jag jobbar här, men också de som man har träffat när man har gjort sina inslag.
Det var du som värvade mig, kan väl säga, men parentes. Nu ringde upp en ödesmättad dag.
Ja, somliga har blivit stora jurister och någon har, flera bor utomlands av dem som har jobbat och alla möjliga olika branscher har de sen hamnat i. Men det har alltid varit väldigt bra just det här att de har haft den här erfarenheten och av hur man ska tänka när man ska ge ut material så att folk liksom kan uppfatta det. Så det, för det är ju liksom grunden i det här. Det är ju inte bara att vi sitter här och babblar, utan också när man gör ett inslag ska kunna informera om någonting, att hur ska jag bygga upp det här nu så det blir tillräckligt intressant, så att det blir så att folk kan orkar lyssna på det och får ut någonting av det.
Kommunikatörer har ju de flesta företag numera. Mm. Någon som precis vet hur väldigt man presenterar en sak till egen fördel, så att säga. Mm. Och de vill, som det heter med fin språk, äga narrativet. De
det
vill
märks
få
nog, ja. Också där på gott och en
ja, det kan vara väldigt slipade. Och så.
Ja.
Så då gäller det för journalisten att vara alert
att vara
och skärpt.
Ja, precis. Mm. Men en sak, ja, om jag får säga en annan sak här som har ändrats inom radion under de här åren, det är det här med regionalt och riks. Det har alltid funnits en viss motsättning. Och jag har alltid jobbat i regionerna, så jag har alltid hållit på regionerna, fastän jag har jobbat i Ekenäs och Åbo och Mariehamn någon gång i tiden också. Men
du har varit regionchef, så du har ju kommit i kontakt med hela den här, liksom, bakom kulisserna, så att säga.
Och nog var det ganska, nog betraktades ju allt som var regionalt som någon slags knetoff, som någon gång för länge sedan då, som man uppfattade som att det där är inte något viktigt, att det är mycket viktigare med allt möjligt annat som händer i Helsingfors eller ute i världen eller någonting sånt. Och visst finns det ju såna här frågetecken fortfarande, och folk liksom, till exempel med Botnia och Aurora nu, att folk funderar att varför finns det här inte en del nyheter och så vidare bortåt. Men själva, till exempel på radion, så är ju nu ändå, nu utgår man ju från att Svensk-Finland är det som är det allra viktigaste för oss och det som vi ska utgå ifrån. Sen naturligtvis inte Svensk-Finland isolerat i världen på något sätt, men att det bygger lite på en annan grund idag.
Mm. Och det som kanske har ändrat mest ser jag ju också på mitt 30-åriga perspektiv, 30 plus, att tidigare så var det en väldigt klar uppdelning, det här är radio, det här är tv och det här är riks och det här är regionalt, men nu är vi liksom alla svenska YLE och naturligtvis webben inblandad där och det har påverkat och det är kanske någonting som lyssnarna inte förstår idag, att vissa saker hörs i radion, andra saker ses på webben och en tredje sak ses på tv till exempel.
Det här är någonting som jag kom ju då innan jag blev pensionär, och det är ganska intressant, och det, man använder det här materialet, och materialet är då våra intervjuer och våra kontakter med lyssnarna på många olika sätt, och det kan ju vara lite överraskande också för den som till exempel har blivit intervjuad eller så, men visst gör det att eftersom människors tidsanvändning är en helt annan idag, och radion har inte riktigt den ställning trots allt som den hade någon gång tidigare, och inte ens tvn har den ställning som den hade, utan det är ju, folk söker sitt material på så väldigt många olika sätt idag, så det är klart att det här, så här är det vettigt att det är, så det är ju bara bra, och det är ju lättare nu med alla de här sätten att jobba som vi har nu.
Jag tänkte, Agneta, jag ska spela upp en liten trudelutt här och se vilka minnen det här ljudet väcker hos dig.
Ja. Ja, var det paussignalen det här nu
då? Ja. Österbotten, Österbotten.
Ja, det är sånt. Av den typen har vi inte idag. Den typens pauser. Eller har ni spelat någonting?
Nej, det finns inte tid för några pauser nu mer alls. Men, eftertanke.
Men den där melodin också, ja. Troligt hur den gjordes och vad den bygger på, men det är ganska länge sedan.
För det där just med pausmusik till exempel, jag menar, idag är vår största skräck är ju kanske att det ska bli tyst i radion, det får aldrig bli tyst i radion, men det händer ju att det blir tyst. Kommer du ihåg någon sån gång när det har blivit tyst?
Ja, då minsann, bland annat en gång när det var jag som skulle köta då söndags programmen, alltså de färdiga program som vi hade, och jag skulle då vara konferensier så att säga, och jag hade gjort ett program om fiskodling på berget, och det var jättekiva att vara där ute och göra om den här fiskodlingen, och jag tror att det var ett åskväder som inträffade någonstans vid, kanske i Gamla Vasa eller någonstans vid någon sändare, och det tog helt slut och blev helt tyst och ingen chans att göra någonting, så det. Men det hörde man ju i radion här alldeles nyss också, den här morgonen när jag vaknade klockan 7 och ingenting hördes i radion, och då funderar man ju alltid, jaha, vad är det nu då? Mm. Och det är inte så lätt sen att, men så, ja, det var ju bara vår del, för att finska nyheten, finska radion hördes i alla fall så.
Och jag brukar tänka som så att vi är ju viktiga för folk i och med att någon hör alltid av sig när det är tyst i radion, det är någon som saknar oss.
Ja, man saknar det definitivt.
Vi hör till många morgonrutiner.
Ja, nu har jag själv varit med också om att man har kommit hit på jobb tidigt på morgonen och så har det inte fungerat. Och jag minns inte, tror jag vi alla gånger har fått igång sändningen när den skulle, som jag kommer ihåg. Men tack och lov har det där nu försvunnit. Det går jag inte att älta nu efteråt i alla. För det var inte så att säga mitt fel.
Vi ska börja avrunda så småningom. Andrum knackar på dörren snart. Men Agneta, om du funderar på alla de roller du har haft på YLE och alla de arbetsmoment du har utfört, vad har varit det allra roligaste? Jag vet, det är en jättesvår fråga. Men...
Nej, inte den svår. Jag tycker ju om att börja med de där inslagen, så det har jag nog verkligen tyckt om. Att försöka jobba med dem så att jag får sagt det jag vill ha sagt och att det skulle kanske funka. Men sen förstås, alla de människor som man har träffat nu, är det ju där det ligger. För oberoende av arbetsgivaren och som arbetsplats, så det där som riktigt gör det här jobbet intressant är ju nog kontakterna med de människor som finns runt om i landskapet. Att man har kunnat komma i jobbet, fått lära sig så väldigt mycket saker och ta reda på och de här kontakterna, det har nog varit väldigt, väldigt givande.
Och sen måste jag fråga det där som vi som jobbar här har väldigt, vi har ju den där inbyggda klockan, vi vet precis hur lång en minut är ungefär. Känner du av sådana sviter fortfarande?
Ja, det är väldigt intressant, för nu ska jag ibland skriva artiklar för Sundoms Murmursunds Allehanda tidskrift. Och det är något helt annat, och jag vet vad en minut är, men så säger någon att så och så många nedslag, eller vad de säger, det är, och jag vet inte något om vad det är. Och då är jag för långt eller för kort, men jag har ingen som helst uppfattning om hur det där ska paketeras. Det är jättejobbigt. Men de där minuterna vet jag nu tror jag nog det börjar rosta lite.